Hej allihopa!
Hallå, hallå.
Hej Elin. Hej hunden som skällde i bakgrunden. Idag ska vi prata om vattenbrist och olika sätt att hantera det i olika delar av världen. Och du ska prata lite om...
Ja, men lite hur tekniska lösningar fungerar och hur tekniska de kan bli, kan man säga.
Det gillar vi, ingenjörer som vi
är.
Precis. Och jag kommer prata om lite mindre tekniska lösningar och hur folk gör som inte har vatten i kranen där hemma. Så det blir lite av varje.
Det blir det.
Då kör vi.
Ja, och det är så att Sydvatten i Skåne producerar dricksvatten till oss. Och det är ungefär 900 000 personer som får dricksvatten från Sydvatten. Och det här vattnet kommer från Bolmen i Småland. Eller så kommer det från Vombsjön i Skåne.
Okej.
Och om man bor här i Malmö som vi gör så... kan det ibland komma också från Grevietäkten, som är en vattentäkt. Men det mesta kommer från Vombsjön när man
öppnar kranen. Vad är en vattentäkt för någonting?
Ja, där det finns gott om vatten, kanske, som man kan göra till dricksvatten. Jag vet faktiskt inte vad definitionen är riktigt.
Det är inte nödvändigtvis en sjö, det kan vara något annat,
eller? Nej, det kan vara grundvatten också, tänker jag.
Förlåt.
Ja, och sen är det så här, när man öppnar kranen hemma, och om man får ut en liter kranvatten så kostar det 1 öre. Och det är ju skitbilligt.
Det är det verkligen. Vi ska vara glada för det.
Ja. Och om man jämför med flaskvatten så är det uppemot 1000 gånger dyrare.
Vänta lite nu. Ja. Det är typ. många gånger. Man tänker att det inte är så dyrt. Men i förhållande blir det ju väldigt dyrt.
Ja. Och vi har väldigt billigt och gott om vatten i Sverige. Och ibland undrar jag om vi kanske tar det lite för givet. Till och med.
Kanske lite.
Kanske.
Och typ och då, bara att man spolar med kranvatten och duschar. Alltså vi har ju så mycket.
Ja.
Det är ju ingen som hade köpt Ramlösa och spolat i toaletten med det.
Kanske. Nej, det är sant.
För att det kostar ändå lite mer.
Ja, då tänker man lite mer. Precis. Och då börjar jag fundera på hur funkar det i resten av världen. Tar man vatten för givet där också? Och då tänker jag mig att man inte gör. Att man liksom... tänker mycket på vatten, för det krävs ofta där jag, de länder jag har tittat på, där krävs det väldigt tekniska lösningar för att få fram dricksvatten. Och det är ganska intressant det där att se hur långt människan går, alltså rent tekniskt, för att skaffa sig ett glas vatten och dricka. Så jag har läst lite om hur man går tillväga för att omvandla havsvatten och avloppsvatten till dricksvatten.
Vilka länder är det man behöver göra detta då?
Alltså vad det gäller avsaltning av havsvatten så görs ju det i de rika oljestaterna i Mellanöstern, bland annat. Där finns ju oljeshejker som har drivit på utvecklingen med sina pengar och tillgångar till energi. Och då finns det stora anläggningar i öknen helt enkelt. Och behovet av råvatten är jättestort, till exempel i Förenade Arabemiraten. Där kan ju temperaturen under sommarmånaderna vara upp mot 40 grader. Och där ligger också... världens största saltanläggning eller avsaltningsanläggning. Och där producerar man 300 miljoner kubikmeter dricksvatten per år genom att destillera saltvatten.
Alltså destillera? Som att man kokar?
Ja, alltså man har något högt tryck i en tryckkammare som på något vis ändrar förångningstemperaturen i vattnet. Och så
smart.
På så vis så liksom ångas vattnet upp och sen fastnar det på något vis på något rör. Jag vet inte exakt hur det går till.
Nej, men det låter ju smart att ändra trycket.
Ja. Och i de här avsaltningsanläggningarna kan havsvatten tas in på lite olika sätt. Och man kan bland annat ta in dem via ytan. Men då kan det hända att maneter kommer och täpper igen intagsilar.
Inte så kul för dem heller, tänker jag.
Nej, lite trådigt. Och då stoppas hela anläggningen. Och så måste det liksom stängas ner tillfälligt. Så det är inte så... det är inte helt lätt kanske.
Nej.
Och då har man... och så det finns ju också fiskar som kan fastna vid intagsilarna.
Och är det så pass snabbt flöde liksom att de suger in? Som att de dammsuger havet?
Ja, men lite så har jag uppfattat det. Jag vet inte exakt hur mycket som fastnar. Men de har uppfunnit något som heter velocity caps. Som liksom ändrar strömningen i havet så att det blir horisontella strömmar. Och detta märker fiskarna så att de simmar inte nära de här intagen.
Horisontella strömmar.
Okej.
Så att vattnet går liksom fram och tillbaka på något vis.
Ja, jag är lite osäker på exakt.
Men det lät bra. Horisontella strömmar.
Ja. Horisontella strömmar blir det. Och det skrämmer liksom bort fiskarna.
Mm. Så det är smart.
Då får man lite mindre problem.
Mm. Funkar det på maneterna också då?
Nej, jag tror inte det. De verkar som att de bara klogar igen. Liksom.
Ja.
Mm.
Tråkigt för dem.
Ja. Sen finns det också såna här avsaltningsanläggningar som har djupintag. Och då har man liksom ledningar på havets botten som är kanske 1 kilometer från kusten.
Okay.
Som man tar upp istället.
Mm.
Så kan det också fungera.
Och då får man inte lika mycket maneter och fiskar och sånt?
Nej, det får man väl inte.
Nej.
Men man kanske har lite svårare att komma åt rören om det händer någonting.
Mm.
Mm.
Om någon sån läskig sån här fisk som lever på djupet, de här såna läskiga fiskar fastnar där och så måste man ner och dyka.
Läskigt. Låt inte alls skriva.
Med såna blinda ålar och sånt som finns där.
Som fångar en.
Usch. Ja, det kanske de gör. Om de gör det, det är ju riktigt illa. Nej. Okej, så det finns för- och nackdelar med båda metoderna.
Ja, precis. Och i princip så använder man 2 olika metoder för att rena vattnet sen. Det ena heter omvänd osmos och det andra är destillering som jag försökt förklara innan vad det var.
Mm.
Som då finns i Förenade Arabemiraten. Och om man ska förstå omvänd osmos får man ju förstå osmos.
Mm.
Och då kan man säga att det är naturens strävan efter jämvikt.
Okej.
Okay. Man kan tänka sig att man har ett membran mellan 2 lösningar som har olika salthalt. Och det här membranet, det släpper bara igenom vattenmolekyler och inte de större saltjonerna då. Så om du har en högre salthalt i ena lösningen så kommer vattnet att börja vandra genom membranet för att gå mot jämvikt.
Mm. Och sen, det är väl det som händer i vår kropp också i cellerna, att som gör att man behöver en salt- och vattenbalans, för att annars så kan man bli för
att svälta eller så här. Mm. Ja. Mm. Ja, och sen när då vattnet vandrar över på andra sidan membranet, eller vad man säger, så bildas det en vattenpelare. Och det är det osmotiska trycket.
Mm.
Är det. Och i de här anläggningarna så använder man ju omvänd osmos, man gör tvärtom. Vilket betyder att man tillsätter ett ganska högt tryck. Och då stannas allt under på ena sidan och vattnet rör sig till andra. Och så producerar man dricksvatten på det här viset. Men det är väldigt energikrävande.
Mm.
Det krävs nästan 40-80 bar för att rena havsvatten, alltså i tryck.
Okay.
Och i energi, så för 20 år sedan så kostade det ungefär 50-10 kilowattimmar per kubikmeter avsaltat vatten. Och idag är det lite lägre siffra, för tekniken har liksom kommit framåt.
Mm.
Så det är ungefär 1,6 kilowattimmar per kubikmeter avsaltat vatten som det kostar. Och för att sätta det i relation till det vi har här i Skåne så är det ungefär 3,5 gånger högre pris och avsalta vatten jämfört med att använda grundvattenreservoarer och sjöar.
Hur många gånger sa du?
3,5.
3,5 gånger. Det är ju inte, jo det är rätt mycket. Men jag tänkte att det var ännu mer. Men jag tänkte på det, i de här länderna har de ju gott om sol. Så de kanske hade kunnat driva de här verken med solkraft på något vis.
Ja.
Så kanske det inte blir riktigt lika dåligt för miljön i alla fall.
Nej, det är sant. Energiförbrukningen kanske minskar lite.
Mm. Tips. Om det är någon från vad sa du, Förenade Arabemiraten som lyssnar på podden. Testa solceller. Kanske ni redan har gjort. Vad vet jag.
Ja.
Sitter jag och har idéer.
Visste du att det är natriumjonen i salt som vi upplever som saltsmak?
Nej.
För det är natriumklorid. Ja. Så det är liksom 2. Ja. Det är bara natriumet som vi smakar.
Okej.
Okay. Det är lite spännande.
Finns det något annat också som... Nej.
Ja, du tänker om det finns fler joner som vi smakar som salt?
Ja.
Mm. Kanske. Men, men finns det kaliumklorid? Är det också salt?
Alltså alla joner kallas väl för salter?
Ja, men så här bordsalt tänker jag på.
Ja, det är ju natriumklorid.
Ja.
Ja, men jag tänkte mer om natrium fanns något annat som man kan äta.
Aha,
som inte är natriumklorid.
Ja.
Men det är kanske det blir när man läser i vatten. Jag vet inte. Jag ska inte sitta här och... Om någon kemist lyssnar så... Ring oss. Berätta. Hur gör ni?
Hur tänker ni? Men precis. När vi pratar om det här med salt.
Mm.
Så det kan ju vara problematiskt med saltkoncentratet som kommer ut från anläggningarna.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad som händer med det. Det har jag funderat över och jag har inget svar på det.
Nej. Men
jag tänker mig att det kanske inte är jättebra att om man släpper ut det.
Nej, alltså...
Vad tänker du?
Nej, men jag vet att de höll på mycket med avsaltningsanläggningar i Australien när jag var där och pluggade för några år sedan. Och då var det mycket snack om just det. För att den anläggningen som de skulle bygga där... Där skulle de bara släppa ut det här koncentratet då i havet igen. Och det är ju saker från havet. Så det är ju ingenting som inte fanns i havet innan. Men det är ju en väldigt koncentrerad massa liksom.
Mm.
Men då menade de att om man släpper ut det på rätt sätt. På ett ställe där det är ett bra flöde i havet. Ja.
Så späs det ut och liksom försvinner typ.
Medans kanske då andra var oroliga om de släppte ut i någon bukt eller så. Att det skulle stanna där och höja koncentrationerna lokalt och ha en lokal påverkan. Så det tror jag. Men jag vet inte om det finns andra sätt också om man lägger i, om man liksom har det på marken bara, lägger i deponier.
Nej, jag har inte så bra koll på det heller. Men det är säkert någon konsekvens av det. Sen tittar jag lite på avloppsvatten också som kan bli dricksvatten.
Ja.
Och det händer i Colorado, i Kalifornien och i Singapore. Bland annat så blir alltså avloppsvatten dricksvatten. Det är sjukt kul.
Det är jättehäftigt. Fast också lite, eller jag menar, jag kan tänka mig att många människor tycker att det verkar äckligt att dricka avloppsvatten som kommer från reningsverken.
Ja, jag tänker också det, att det liksom blir lite bilder i huvudet som är svåra att få bort av en toalett och annat. Men man kan tänka sig också att det största problemet med att dricka avloppsvatten är just tarmbakterier.
Ja.
Men det är det inte. Utan det är svårast att rena till en alla läkemedel som vi stoppar i oss, typ hormoner och sånt.
Ja, det är klart.
Och man har ju tagit prover på dricksvatten från några Stockholms reningsverk. Och hittat ungefär 11 läkemedelsrester i dricksvatten. Så det är ju rätt mycket.
11 olika sorters.
Ja.
Vilka läkemedel är det då liksom?
Jag är osäker på vilka det är. Men det jag läste var att för att få i sig en ibuprofen så behöver man dricka 2 liter vatten i 48 000 år. Så det är väldigt låga koncentrationer i alla fall.
2 liter om dagen?
Ja, i 48 000 år.
Oj.
Så det är... Det är för att visa en nivå. Ja. Så det är väldigt låga koncentrationer det här.
Från dricksvattnet eller från avloppsvattnet?
Ja, dricksvattnet var ju det. Så det var inte renat.
Nej, precis. För jag tänker att det blir högre koncentrationer.
Ja, det måste ju bli. Det är sant, för det späs inte ut.
Nej. Och gott och ont. Kanske bara bra. Vi behåller det i vår lilla cykel här. Vi människor dricker vår egen skit, höll jag på att säga. Så slipper vi förorena haven och så. För det är väl det som, eller inte haven, men det är väl det som har varit problemen.
Det ackumuleras liksom.
Ja, att man har
fiskar
sett.
Och annat kanske.
För visst har man sett, jag har för mig att man har sett att abborrar byter kön. För att de har fått i sig en massa hormoner från typ p-piller och sånt. Så.
Ja, det är sant. Och på ett vis så hindrar det ju. Alltså för att vi ska få just det.
Ja. Och det ska ju sägas också att det är ju liksom inte... Det är inte som att det här är folk som spolar ner sina tabletter i toaletten. Utan det är för att vi äter det. Ja. Och sen går det ut med våran avföring och vårt urin.
Ja.
För att vi tar inte till oss allt.
Exakt.
Ja.
Svårt problem.
Ja, det känns som att man måste lösa det på så många olika... Alltså man kan ju säkert jobba på det. Bara att vi ska ta till oss läkemedlen bättre. Och att man kan rena avloppsvatten. Och att man minimerar användandet kanske av läkemedel.
Nanofilter används ju också för att rena avloppsvatten. De har liksom lite större hål än såna här och små membran som också används. Så det krävs lite lägre tryck och lite mindre energi. Så det är bra. Och vill man testa att dricka renat avloppsvatten kan man göra det. För att Singapores statliga vattenbolag PBU, de säljer det på flaska. NE Water eller New Water. Så det kan ju vara spännande att göra. Det borde vi testa.
Kostar det vattnet också 1000 gånger mer än det kostar i kranen?
Unklart.
Det borde vi faktiskt testa. Kan man köpa det här i Sverige någonstans?
Nej, det vet jag inte. Jag har faktiskt inte kollat upp.
Annars kanske
vi kanske måste åka.
En kanske en företagsresa.
Ja.
En poddresa till Singapore. Jag kan tänka mig det.
Yeah.
Jag tänker nästa säsong kanske vi bara ska resa till olika ställen. Så får vi fixa spons.
Och testa vatten.
Ja, testa vatten. Intervjua kanske någon som gillar att dricka vatten.
Yeah. Yeah.
Någon som använder vatten varje dag till exempel. Det gör vi nästa säsong.
Yeah.
Då har vi en plan.
Ja, men det var lite om hur långt människor går rent tekniskt för att skaffa sig dricksvatten. Så nu känner jag att jag har fått sagt det jag ville säga. Idag.
Okej. Ja. Men det var jättespännande. Just det att det finns de här länderna där det är liksom inte bara att ta ut ta ut vatten ur sjön liksom. Utan man måste gå långa omvägar.
Precis.
Man upplevde det ju lite när man bodde i Australien då när jag pluggade.
Att det inte
var så självklart.
Liksom. Nej, hur var det där?
Nej, men att man hade verkligen en gräns för hur mycket vatten man fick använda. Och det vattnet fick man hushålla med. Så att man fick så här, vid sin vattenräkning så fick man så här diagram där man verkligen såg hur mycket man hade använt varje månad. Och om man då hade liksom använt motsvarande vad man skulle eller om man hade överskridit det. Mm. Och det fanns typ restriktioner för när man fick vattna och när man fick tvätta sin bil och sådär. Okay. Och,
alltså under torrperioder fick man inte vattna
till exempel? Nej, alltså typ man var tvungen att vattna på kvällstid. Aha, okay. Och jag tror man fixar olika dagar typ. Mm-hmm. Du får bara vattna, jag minns inte, det kan jag hitta på också. Så här efterhand, jag vet inte, men det känns bekant.
Mm.
Och sen så samlar många upp regnvatten från sina tak i stora tankar som de använder till att vattna med. Eller till att dricka faktiskt också, vissa gjorde det.
Mm.
Ja, för det vattnet som de hade i kranen i alla fall där jag bodde var ganska klorerat. Så att, för att de hade just använts, det hade använts så många gånger och liksom gått genom så många olika städer.
Ja.
Så det var inte så vi. Gott.
Nej. Alltså, det är ju skönt. Det märker man ju bara man åker runt i Europa att det är väldigt mycket mer klorerat på sina ställen.
Det är väl inte helt säkert hur hälsosamt det är.
Nej, alltså det bildar några biprodukter som de säger cancerogena om man häller i för mycket klor. Så man försöker väl använda sig lite som möjligt.
Ja, det känns ju tråkigt.
Ja.
Men det är ju mycket för att få bort andra smaker som om man tillsätter klor och färg.
Ja, och ta död på bakterier.
Liksom. Ja, och ta död på bakterier. Ja, i alla fall när jag där upplevde man det verkligen som en viktig grej liksom. Och just att de höll på med avsaltning och det var också att de skulle bygga ett långt rör från en annan stat ner till den staten bara för att få dit vatten, för de hade bett mer vatten i den andra staten.
Oj.
Det känns så himla, alltså just det här med mycket energi och resurser som går åt att fixa vatten till människor.
Och så har vi det så gött här.
Ja. Men nog om det. Det var ett litet silospår. När jag var i Australien.
Mm.
Jag har ju också klurat lite på det här med vattentillgång då. Och jag hittade faktiskt en lite spännande sajt som är gjord av World Health Organization och UNICEF. Jag tror man bara googlar det och sen googlar Water Supply Statistics. Så får man upp ett verktyg där man kan göra egna grafer och titta på total population i olika länder och i förhållande till det hur många som har fullgod sanitetssystem, vattentillgång och vattenrening och sånt.
Mm.
Så man kan göra massa olika, titta på massa statistik. Vi som gillar det här med procent av ditterna.
Ja.
Ja. Så där gjorde jag bara snabbt nu för jag tänkte att jag, det här med att vi får ju vårt vatten i ett rör som kommer till vårt hus och så öppnar vi kranen. Och då kollade jag lite och där hade de något som de kallade piped water supply, alltså om man får det i rör. Jag hittade inte riktigt den exakta definitionen på vad de menade med vad som var piped, men jag gissade att det att man får det i kranen liksom. Mm. Och sen så fanns det också något som heter improved water, som jag skulle säga då att det har renats på något sätt, att man inte bara tar det direkt från källan.
Okay.
Och då i hela världen så stod det att 65% av jordens befolkning får vattnet piped.
Mm.
Så om det stämmer är det alltså en tredjedel av jordens befolkning får inte vattnet i rör. Så de har ju, får det på något annat sätt. Hämtar det eller... Ja, får det lämnat med en tankbil eller hur det nu kan vara. Och sen stod det att det var ungefär 90%, strax under 90% av jordens befolkning får improved water. Så nästan, det är 10% av jordens befolkning som får någon slags renat vatten.
Mm.
Så det låter ju ändå ganska bra.
Mm.
Om man då tittar i Sverige så är det 100%. 100% får vatten i pipes i princip och 100% får improved water.
Mm.
Om man däremot tittar i Indien så är motsvarande siffra 30% som får vattnet i rör. Och, men fortfarande 90% som får improved water. Så de har ganska bra rening men det kommer inte i rör så ofta.
Mm-hmm.
Men sen tittade jag på Sub-Saharan Africa. Vad säger man? Sub-Sahara Afrika.
Ja, det låter som att man kan säga det.
Ja, södra delarna av Afrika helt enkelt. Och där är det bara typ 60-70% som får improved water. Så där är det ändå rätt många som inte får renat vatten. Och det är bara 15% som får vatten i rör.
Okej, okay. Så de måste göra något annat?
Ja,
för annat, eller
de får liksom inte vattnet i en kran. Utan nej, nästan hela befolkningen. Man måste gå
eller köra eller för det, ja, kör till sig. Eller,
kör till sig, ja, precis. Mm. Och man har ju hört mycket om hur det är i Afrika. Att man bär vatten och sådär.
Mm.
Får gå och hämta vatten. Och jag hittade något, det finns massa projekt och massa folk som jobbar med det här. Att, att fixa så att man får bättre vattentillgänglighet i Afrika. Men det var ett jag hittade när jag googlade runt som heter The Water Project. Mm. Och där hade de lite siffror från FN.
Mm.
Där det stod att i Sub-Saharan Africa, som jag fortfarande inte vet hur man översätter, så lägger man 40 miljarder timmar per år åt att hämta vatten. Oj. Och att det då motsvarar den tid som hela Frankrikes arbetsbara arbetsföra befolkning lägger på att arbeta på ett år. Så det är som hela deras arbetsstyrka.
Ja.
Och för de satte då i relation till fattigdom och alltså att om man lägger vad det nu var typ 3 timmar per dag till att hämta vatten, så är det ju 3 timmar per dag som man inte hinner
göra
annat och jobba och gå i skolan.
Ja.
Och det är framförallt barn och kvinnor som hämtar vatten. Så att det är ju det är inte konstigt att det är svårt att liksom hinna starta företag och liksom kunna aktivera alla de här kvinnorna till att göra få ett mer jämlikt samhälle och att få barnen att gå i skolan.
Mm.
Och sen står det också att i snitt så, eller den vanligaste kärlet som kvinnorna använder för att hämta vatten, när det är fullt med vatten väger ungefär 20 kilo. Och ibland vägde de till och med dubbelt så mycket. Och det här konkar de då i 3 timmar om dagen, varje dag, alltid liksom. Mm. För gör du inte det så har du inget vatten. Men det är inte konstigt att man inte orkar något annat liksom.
Nej.
Så de kopplar det jättemycket till fattigdom.
Mm.
Så att det finns mycket att göra där.
Mm.
Och sen finns det ju jättemycket projekt i Afrika för liksom sätt att rena det här vattnet på och hur man liksom ska. För det vattnet kanske inte är så rent, det kommer från någon brunn eller någon grop i marken.
Så man skulle kunna tänka sig att det ser ut så att det finns en gemensam brunn
någonstans
och så går och vandrar folk dit.
För de har inte så mycket grundvatten, de har inte så mycket källor. Det är torrt liksom. Och det finns ju, alltså oftast är det ju någon slags filter man använder.
Mm.
Och man ska göra ett ganska enkelt filter, kan man typ lägga olika lager av sand och kol och grus. Eller olika sorters lera så att det blir väldigt finporigt. Okay. Och så filtrerar man vattnet igenom det och då fastnar mycket bakterier och smuts och sånt. Sen så såg jag också vissa lösningar där man använde sig av solens strålar, alltså UV-strålning. Mm. För det dödar också bakterier, så man typ har vattnet i någon slags påse och så utsätts det av strålar och värme och då dör bakterierna. Mm. Och sen finns det ju också massa såna här flaskor och life straw är något som många pratar om, som ser ut som ett litet brett sugrör som har ett inbyggt filter med lite mer high-tech lösningar liksom. Alltså det finns hur många såna här grejer som helst, såna små portabla vattenreningslösningar. Jag såg bland annat att han som uppfann Segwayn, han har också uppfunnit någon liten portabel vattenreningslösning.
Okay.
Han verkar väldigt kreativ. Så det finns ju hur mycket som helst. Men så tänkte jag lite mer på det, så hur hittar man liksom vatten i öknen? Om man inte har en brunn, eller om man lever som nomad i öknen, eller om man skulle hamna i öknen av en slump, helt plötsligt.
Mm. Inte kameler i alla fall.
Det är inga kameler idag. Precis, man tar en kamel och så öppnar man, sätter man ner ett sugrör i pucken. Men många lever ju i öknen och letar vatten i öknen.
Mm.
Och då hittade jag en sajt, eller WikiHow, finns ju allt möjligt. Hur saker funkar, hur man gör på WikiHow.
Mm. Mm.
Och då fanns det bland annat How to find water in the desert. En jättedetaljerad steg för steg beskrivning med bilder. Ja. Så man verkligen kan förstå.
Ja. Lyssna nu alla som ska till
precis,
öknen.
Precis, alla som viktigt. Ska till öknen. Lyssna nu, för nu ska en expert uttala sig. Ja, men för det första så var det väldigt viktigt att man stannar i skuggan och liksom tar det lugnt när det är som soligast. Mm. För då blir man bara uttorkad, man ska inte hatta runt.
Smart.
Jättesmart, logisk grej.
Jobba på brännen.
Skuggan sa vi.
Ja, förlåt, förlåt. Ja.
Du lyssnar inte. Sen så var det det här då att om, alltså man kanske inte hittar någon flod så, det finns ju inte i öknen. Men man kan leta efter ställen där det kan finnas vatten i marken. Och för att göra det då ska man kanske följa efter till exempel djur och insekter som typ man ser. Ah. Även om man ser små insekter så, kan, så brukar de vara nära vatten.
Mm.
Så då försöker man följa efter dem. Eller om man ser fotspår i sanden så ska man följa efter dem. Eller om man ser växter, gröna växter, följ efter de grönaste växterna även om man inte har riktigt bra koll på vilka växter som använder mycket vatten.
Mm.
Och sen kan man också söka upp typ dalgångar eller raviner där marken går neråt, för vattnet är ju oftast längst ner. Även uttorkade flodbäddar och sånt.
Mm.
Sen sätter man sig ner och väntar tills det skymmer.
Mm.
Och sen gräver man en liten grop. Det fanns exakta mått på hur stor gropen skulle vara.
I den här tänker, dalgången då?
Ja, där du tror att det kan... Det här är allvar. Tänk om någon han är i öknen och lyssnar på det här. Och verkligen behöver.
Ja. Ja. Jag skrattar.
Men i alla fall, man gräver en grop. Och finns det då vatten i marken så kommer den gropen fyllas på.
Mm.
Av vattnet efterhand. Så man får bara sitta och vänta.
Ja.
Mm.
Mm.
Och sen har man då vatten i sin grop, men man kanske inte har med sig en kopp eller liksom så, eller ett sugrör. Så då kan man bara fukta tyg, så man doppar tyget i där.
Mm.
Och sen lyfter man upp det, då har man ju vattnet i tyget, så kan man krama ur det
I
sin hink eller sin flask.
För det är inte mycket vatten som kommer, det är liksom lite sådär
precis.
Som bara...
Sen så fanns det andra tips också. Om man inte hittar vatten i marken så kan man samla dagg från växter och in i trädstammar eller i rötter finns det också mycket vatten tydligen.
Och att man då liksom åt växterna eller hur man får
in i trädstammar var väl att ibland samlas det lite vatten där, så då kan man liksom hämta upp den genom att komma in genom ett hål.
Okay.
Och sen var det vissa rötter, jag tror det var en eukalyptusträd som man kunde få ut vatten ur.
Mm.
Och sen dagg då kunde man bara också liksom använda tyg eller någonting som blir blött och så kramar man ur det.
Och det blir dagg rätt ofta eller? Eller där är temperatur?
Det är ju väl ganska stora temperaturskillnader men det krävs ju att det finns fukt i luften också antar jag. Jag har faktiskt jag har aldrig varit i öknen. Jag har varit i öken men jag har haft med mig vatten då.
Mm.
Jag var i öknen en gång. Gud vad det blir så här Marias reseprogram.
Är det kanske det du ska vara?
Ja. Nästa avsnitt pratar vi bara om mig. Nej, men vi skiter i det. I alla fall. Sen var det också det här med kaktusar. För det har man ju hört att man kan att kaktusar samlar vatten väldigt mycket.
Ja, just det.
Mm. Mm. Och då fanns det dels så kan man äta vissa kaktusblommor.
Mm.
Det finns en kaktus som heter prickly pear cactus.
Mm.
Och den har liksom som jag tror att de flesta, man känner igen den. Det är som en klassisk kaktusgrön. Och sen har den liksom som röda minikaktusar på. Och det är som små frukter.
Okay.
Och de är tydligen väldigt vattenfyllda. Och det är tydligen även de man använder för att göra sån här cactus water. Som har blivit himla hippt på sistone.
Ja, det kanske jag till och med har druckit någon gång.
Ja, precis. Det ska vara så himla nyttigt. Alltså, då har man tagit de här prickly pear cactusfrukterna. Mm. Pureat dem och blandat med...
Okay.
Med vanligt vatten då, kramvatten och lite citronsaft.
Mm.
Och så kallar de det cactus water. Så det är egentligen bara en prickly pear cactus juice.
Okay.
Kan man också kalla den. Det läste jag på l.com.
Yeah.
Det är viktigt att berätta sina referenser. I alla fall, sen, jag har alltid haft för mig att det också finns så här att om man typ öppnar en kaktus så är det typ vatten där inne. Alltså som en liten, som en liten plaskdamm.
Okay. Mm.
Men riktigt så är det väl inte. Men det finns en kaktus som heter barrel cactus. Alltså tunna. Mm. Kaktustunna. Och de är väldigt vattenfulla.
Mm.
Men tydligen är de flesta giftiga. Men just den här kan man dricka. Men det är ju då att man... Alltså fruktköttet inuti är väldigt blött. Mm. Så man kan ta ut det och krama det eller äta det. Men tydligen är det inte jättebra för njurarna och så. Och lite beskt och så. Så det är inte bara som att doppa ner en flaska och börja dricka.
Nej. Men typ som aloe vera kanske, tänker jag.
Ja, men lite precis. Den lite så.
Konsistensen kanske.
Och när vi ändå pratar om kaktusar. Det är ganska häftigt att de kan växa i öknen. Att de liksom, för de är ändå ganska gröna och Så, och att de kan ha så mycket vatten i sig. Och då läste jag lite om hur de sparar vatten. Och tydligen är det dels så när det handlar om att avdunsta eller svettas eller transpirera eller vad det nu heter för växter. Mm. Så är det mycket handlar om volym till area förhållande.
Mm.
Så att man ska ha så lite area som möjligt, för det är genom arean, alltså ens utsida, som själva transpireringen sker.
Mm.
Men man vill ha en väldigt låg area i förhållande till sin volym. Och det är därför kaktusar till exempel oftast inte har några blad. Mm. Oftast har väldigt jämn och så form. Medan blad och sånt gör att det blir mycket mer area och inte lika mycket volym.
Mm.
Och sen bladen i sig ökar jättemycket vattenförlusten, så därför så har de inga blad.
Mm.
Och istället har de ju taggar.
Mm.
Och taggarna har ju oftast inte så mycket vatten i sig, utan det är typ halvdöd biomassa i princip. Men taggarna fyller en massa funktioner. Så dels är det kamouflage och skydd för växten om det skulle komma något djur.
Mm.
Men sen är det också att i och med att man har taggarna ganska tätt runt kaktusen, så håller den liksom fast den svalare luften längre.
Jaha.
Så när det blir varmare runt omkring så är det fortfarande en svalare luft runt kaktusen. Så det förhindrar att att avdunsta vatten från den.
Smart.
Och så skapar det ju lite skugga och samlar dagg.
Mm.
Och daggen droppar sen till marken.
Mm.
Och där kan kaktusen ta upp genom marken.
Okay.
En ganska smart växt ändå.
Mm, faktiskt.
Mm.
Mm.
Det läste jag om kaktusen. Mm. Ja, men det kanske inte är så många som är i öknen då. Men i Sverige då? Har du koll på hur man gör i Sverige?
På att få vatten?
Ja, om du går i skogen typ.
Ja, jag tänker mig att man hittar en liten bäck. Och sen så hoppas man att det inte har varit något djur som har dött uppströms. Och så dricker man det vattnet.
Mm. Lite så är det ju faktiskt i Sverige.
Ja.
Jag hittade någon annan sajt som var överlevnad.se. Och där stod det att i princip alla sjöar och vattendrag i naturen är fullt drickbart vatten.
Mm.
Men att man helst ska rena det innan. Och med det menar de väl att man gärna ska filtrera det lite. Eller tillsätta sådana här desinfektionstabletter finns det som man kan ha med sig.
Det kan finnas lite bakterier och grejer i det kanske.
Men det roliga var att när jag googlade på hitta vatten på svenska.
Ja.
Så var det första träffen var slagruta.
Ja.
Det är jättehäftigt. För det är ju en sån grenklyka som man har liksom gått med, eller en pendel. Och så har man ju använt det för att typ hitta olja och ädelstenar. Mm. Men framförallt, primära användningsområdet har tydligen varit att hitta vattenkällor.
Mm.
Och att det har gjort jättemycket studier på det här, om det funkar eller inte. Det var någon från Lunds universitet som har gjort en studie där de jämförde olika high-tech-lösningar och slagrutan liksom, och vilken som funkade bäst och så. Men enligt Wikipedia så har man inte kunnat bevisa att slagrutan är mer pålitlig än slumpen.
Nej,
det har man inte kunnat bevisa.
Nej.
Men det är ändå roligt att det är det första man hittar när man söker. Så man står där i skogen och jättelite batteritid kvar och så googlar man hitta vatten, då tipsar någon slagruta först.
Mm. Men det kan funka för vissa där, för att lära mig när jag jobbar på ett avloppsreningsverk.
Mm. Mm.
För där var det en av drivteknikerna som använde slagruta. Fast det var inte av trä, utan jag tror det var av någon metall. Det kan ha varit koppar.
Ja.
För att hitta läckor, vattenläckor. Mm.
Ja, men tydligen så handlar de flesta som tror på det menar att det handlar om att kroppen känner av var det finns vatten.
Ja.
Och att det här att man har en pendel eller någonting i handen förstärker bara effekten av att kroppen i sig svajar till när man kommer nära.
Ja, för det sa han också till mig. Bara, man måste ha känsla för att det ska funka.
Mm.
Det funkar inte för mig, för jag hade inte den här känslan.
Nej.
Men,
Ja, det är spännande.
Tänk att han kanske tjuvkikade på något driftsystem också på någon dator.
Så kan det vara, men man vet aldrig. Nej. Ja. Men i alla fall, i Sverige då, som sagt, kan man ju ofta dricka vatten i sjöar och vattendrag. Men man kanske ska undvika, som du sa, om det har legat ett dött djur uppströms. Eller om man är nära en fabrik eller nära en tätort. För då kan det vattnet innehålla vatten som är utgående avloppsvatten. Eller renat, men ändå, som kan vara lite sämre. Men det stod att även vatten som kanske ser lite, som kanske är kärnar och myrmarker där vattnet är ganska så här fullt av humusämnen och järn och så här. Det går ändå bra att dricka det också. Mm. Bara man helst då renar det lite innan.
Mm.
Sen så tipsar de också att man kan dricka regnvatten. För i Sverige regnar det ju rätt mycket. Och om man har typ en regnjacka eller en presenning eller något, så kan man bara lägga den på marken där det går ner lite. Mm. Så samlas det upp vatten och så kan man hälla av det. Eller kan man tillverka en behållare av björknäver? Men det kan man inte alla som känner för det. När man är törstig, jag vet inte. Och återigen kunde man också samla in dagg och så. Ett tips de hade var att man knyter tyg runt benen och så går man genom blöt vegetation. Så suger det upp och så kan man krama ur det och dricka det.
Mm.
Och sen så har vi ju snö och is också på vintern som man kan dricka. Men då stod det också att man ska helst ha underliggande lager, för snö kan ju flyga runt och kanske så här legat lite på djurbajs och sen flugit och landat någon annanstans. Så man ska helst ha lite lägre lager.
Mm.
Och sen ska man också tänka på om man dricker smält snö och is mycket, att man faktiskt får i sig väldigt lite salt. För det är inget salt i det. Så då tipsar de om att man kan göra ett halvmars te med det här vattnet.
Mm.
Och sen står det också att man absolut inte ska dricka saltvatten eller urin om man skulle få för sig det.
Nej, det ska man undvika. Mm.
Ja, det är väl kanske en spontan känsla man har när man är törstig, att man inte ska dricka urin. Men man vet ju aldrig hur desperat man är.
Nej.
Nej.
Men det har jag hört talas om att folk har gjort. Druckit sitt eget urin när de varit fast i hissar och grejer.
Ja.
Men det kanske inte ger så mycket. Jag antar att det är samma slaggprodukter som ska ut igen då. I samma koncentration. Så det blir liksom ogjort på något vis.
Ja.
Mm.
Det kan ju vara om man har väldigt utspätt. Kanske man kan dricka det några gånger innan det blir sådär överkoncentrerat.
Mm.
Ja. Alltså det handlar väl också om hur mycket man häller i sig, tänker jag.
Mm.
Mm.
Mm, så då vet man hur man ska överleva nu.
Ja, jag känner att det här var bra. Det här var bra fakta jag hade samlat ihop idag. Viktiga saker har vi pratat om.
Mm.
Mm. Lite olika nivåer. Vi kan ju prata mer om hur man renar vatten någon annan gång.
Kan vi göra.
Ja.
Mm.
Och allt annat som har med vatten att göra.
Mm.
Ja, men jag har inget mer att säga idag.
Okej. Inte jag heller, inte så mycket mer.
Okej, då lägger vi på.